Vi arbetar i Gå ut mission med de onda folken, det är väl lite primus motor. Men vi har tre pelare som allting som är vår verksamhet är centrerad kring. Jag ska inte nämna jättemycket, men vi jobbar med att utrusta, proklamera och plantera. Utrusta allt Guds folk egentligen, men vi skäms inte för att vi lägger väldigt mycket fokus på nästa generation. För det är ju så här att ganska så snart så mattas stegen alldeles för tidigt kan man känna. Man gör det lite långsammare och vi tror att Jesu modell är att lämna över stafettpinnen till nästa generation så att de springer och springer så fort så att de börjar springa om oss medan vi fortfarande är i vår prime. Det var det han gjorde, därför tror vi att det är så vi ska göra också. Så vi satsar mycket på nästa generation, att utrusta, träna och sända unga människor där elden har fått tag på hjärtat. Så det vill vi möjliggöra. Vi proklamerar, vi tror att Gud i ett nu kan låta Jesus drabba ett hjärta. Om vi bara gör det han sa att vi ska göra, talar ut rakt på ett evangelium så kommer Gud vara där och bekänna med kraft. Sen kan det vara långa processer, det tar lång tid att träna lärjungar. Men att faktiskt säga det som det är, så enkelt som möjligt och tro att anden vill vara där med kraft. Det är någonting som på något sätt genomsyrar hela vår verksamhet. Sedan så vill vi ju inte bara se ett fyrverkeri, utan vi vill ju se nya församlingar planteras. Vi vill ju se Guds rike etableras, för det är genom församlingen som Jesus bygger sitt rike. Det är där mandatet vilar. Därför så allt vi sysslar med både i Sverige och internationellt syftar till detta. Församlingen ska växa, men framför allt. Det ska bli nya församlingar där det inte finns någon församling sedan tidigare. Genom Guds nåd så, och jag kan frimodigt säga det här därför att vi vet att den är i underkant. Statistik är alltid inaktuell när vi väl kan redovisa den. Det är det som är lite roligt med statistik. Och i de här siffrorna har vi bara med det vi ändå kan ha svartvitt på papper. Över 3000 församlingar har genom Guds nåd de här 24 åren startat som ett resultat av arbetet. Primärt på sådana platser där den kristna kyrkan var svag eller helt obefintlig. Det är det som är hela verksamhetens slutmål. Vill du veta mer om vad vi håller på med så finns det material. Plocka gärna bort alla papper. Jag vill inte bära med mig någonting. Där finns nyhetsbrev, det senaste som kommit ut. Och vill du få det hemskickat så kan du fylla i adress och så kommer det kostnadsfritt hem till dig. Idag så vill jag tala med dig om mod att bejaka anden. För det är så här va, att vi håller ju på med, alltså nu, jag går igång direkt här nu, halleluja, vi håller på med någonting som är inte riktigt klokt, eller hur? Vi kan väl erkänna det, det är ju inte riktigt klokt det vi håller på med. Men det är det ändå för att det är på riktigt. Den kristna församlingen är den enda institution på den här planeten som inte existerar för sin egen skull utan som finns för dem som ännu inte är med. Men det är väldigt roligt att få vara med. Så vi vill ju vara en del av det. Men vi lever med någonting, för någonting som är större än oss själva. Det är inte en intresseförening. Det är liksom inte en klubb där vi har kommit överens om ett antal saker som vi liksom minsta gemensamma nämnare. Utan den är övernaturligt född. Övernaturligt. För det är samtidigt naturligt. Det är det mest självklara, det är det mest naturliga i världen. Du och jag är skapade för att ingå i detta Guds bygge. Vi passar in direkt, vi känner det. Du kan gå in i en kyrka var som helst i världen och inte kunna prata deras språk. Och ändå känna, här är jag hemma. Du kan gå in i en kyrka där människor gör det här vi gjorde inledningsvis, sjöng lovsång. Och bara känna, jag vet inte vad de sjunger men jag känner igen det. Någonting i mitt inre, i mitt hjärtas djup bara bekräftar det är så här det ska vara. Det är anden, det där som vi inte riktigt kan ta på, den tredje personen i gudomen som förklarar, uppenbarar och gör Gud levande för oss. Men för att han inte går att sätta i en box, för att han inte är som de andra, fadern som vi kan ha liksom relatera till, även om vi kan ha ett skadat fadersbegrepp, så kan vi ändå förstå vad en fader är tänkt att vara. Och sonen, det kan vi liksom också någonstans, men anden är lite krångligare. Och det är väl kanske därför som i hela Bibeln också anden beskrivs i bilder och symboler, för att vi ska närma oss släppa på garden, våga öppna upp och så bara bejaka. Men vi är väldigt präglade av detta och jag ska komma tillbaka till det. Jag kommer att gå ganska så rakt på här nu. Jag hoppas att det är okej. Okay. Och ni sa ja. Ja, bra. Det är ju, ja, i och för sig, du har ju makt, men jag har ju mikrofonen. Så länge inte Jörgen tar den ifrån mig så. Jörgen har sagt att jag... Ni brukar bara ha ungefär 4,5 timmars undervisning på förmiddagen. Så jag kommer ändå vara ganska basic så. Men... nej då. Det finns mycket vi kan säga om anden. Men idag vill jag tala med dig om de allra första grunderna. Jag vill tala om andens dop och jag vill tala om tungotalet. Och hos en del så kan det skapa, det kan kittla, det kan kännas, oh det här. Och hos någon kanske det kan kännas, nej inte det, åh jobbigt. Och, ja, det kan finnas lite olika sådana saker. Men jag vill uppmuntra dig. Det här är någonting, och jag vill säga det så tidigt jag bara kan. Det här är någonting som Gud vill ge som en gåva. Och Gud ger bara goda gåvor. Så finns det saker i ditt bagage och i din erfarenhet som gör att det känns inte bara bra. Så vet att Gud är en god Gud som älskar dig och som inget hellre vill än att det ska få landa någonting vackert, någonting fint som är så naturligt och som han vill ge. Och jag vill säga det så tydligt och så tidigt. Det här är en gåva som Gud vill ge till alla som tror på Jesus. Det är jag övertygad om. Bibeln talar om att tungotalet det är den minsta av andliga gåvor. Varför ska vi prata så mycket om det då? Därför att det är där som det ofta börjar. Och jag ska tala mycket om, tror jag i alla fall, varför det här är någonting som du med glädje ska omfamna och längta efter. Vi ska läsa ifrån Apostlagärningarna, det andra kapitlet, och vi läser de första 4 verserna. När pingstdagen kom var de alla samlade, då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Halleluja! Visst är det uppmuntrande att Gud i bara några versar trycker in i alla fall 3 olika sätt att säga allihop. Eller hur? Kan vi säga det allihop? Alla! Alla! Det är ett jättebra ord. Därför att det inkluderar även så här tvehågsna och lite osäkra svenskar som gärna vill sätta sig själv som det lysande undantaget. Den där som Gud har en helt unik, speciell plan med. Till skillnad från alla de andra. Alla, det är alla som är allihop. Det var väldigt många olika personlighetstyper där i det övre salen. Alla möjliga sorter. I ett nu, allihop. Direkt sätter Gud tonen. Löftet är uppfyllt som Gud gav genom profeten Joel. Det kommer en dag då kommer anden utgjutas över allt kött. Det är lite roligare sätt att säga det på. Men det är ju ja, alla. Eller hur? Det sker där och då. Och vad är det som händer? Tungor som av eld sätter sig på dem. Det blir total förvirring. De börjar tala i andra språk. Och det finns olika typer av tungotal. Och jag skulle vilja våga hävda att det kanske är en av orsakerna till att det sker så mycket förvirring kring det här. Och att det har blivit liksom konstigt i en del kyrkor. För när Bibeln talar om tungotal så talar Bibeln om det personliga bönespråket. Det talar om olika slags tungor. Vi kan tala änglars språk, det som ingen människa på ett mänskligt sätt kan förstå. Och så kan det vara världsliga, mänskliga språk. Där vi får nåd att tala. Det som sker på pingstdagen framförallt. Där var och en hörde sitt språk talas om Gud och hans väldiga gärningar. Och så räknas det upp en massa olika etniska folkgrupper. Det där kan människor få vara med om idag. Och olika slags tungomål undervisar Paulus genom den heliga ande om. Du kan alltså ha ett språk och så kan det bli ett annat vid ett annat tillfälle. Det är alltså inte statiskt. Vi kan få gåvan att tala olika slags tungomål. Ibland kanske det är ett änglaspråk och ibland kanske det faktiskt är ett mänskligt språk som någon annan begriper. Alltså visst är det festligt där på pingstdagen. Alltså det är så. De håller sitt livs bästa predikan. Eller hur? Troligen är det det. Och de har ingen aning om vad det är de säger. Det är något vackert med det. Gud får all ära. Paulus skriver i första Korinthierbrevet kapitel 12-14 ganska mycket om anden, andens gåvor och specifikt om tungotalet i ganska många verser. Jag tror att delar av den undervisningen där tillhör något av det mest missuppfattade i många kyrkor. Jag vill bara understryka, naturligtvis inte er församling. Men upplysningsvis, på många platser så verkar det ske en del förvirring. Och jag tror att det är en av huvudorsakerna till att tungotalet har tystnat i många kyrkor i vårt land. När vi gör specifika instruktioner till, liksom, vi understryker det på bekostnad av det generella, då brukar det spåra. Vi läser ifrån första Korinthierbrevet 14. 26-28. Hur ska det vara då, bröder och systrar? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Om någon talar tungomål får två eller tre högst tala. En ni sänder och någon ska uttyda. Finns det ingen som uttyder ska tungomålstalaren vara tyst i församlingen och istället tala för sig själv och för Gud. Ja. Amen, sa några. Halleluja. Ja, det är ju rätt, va? Men om vi betonar att tungomålstalaren ska vara tyst, ja, då blir det tyst. Eller hur? Problemet är att Paulus talar om när det bönespråket, den egna gåvan för uppbyggelse som Bibeln talar om, när den går över i gåvan att frambära ett profetiskt budskap med uttydning. Och det här blir förvirrande därför att han säger inte nu talar om det ena och nu talar om det andra, utan han blandar lite i samma stycke. Här var det när bönen övergick till ett frambärande av budskap, då fanns det en ordning för det. Men han säger inte sluta prata i tungor. Bara verserna innan har han ju talat om församlingen där alla talar i tungor. Han har också sagt att jag önskar att alla talar i tungor. Han avslutar det kapitlet med att säga sök profetians gåva och hindra inte, tysta inte tungotalandet. Men låt allt ske med ordning. Eller hur? Och så klipper han till med vers 18, tror jag det är, det mest osvenska som finns. Jag talar mer i tungor än er allihop. Halleluja. Det är helt ologiskt att tänka att Paulus skulle gå emot sig själv i sin egen undervisning, eller hur? Det är alltså inte någon liksom sakral svensk tystnad som är påbjuden här. Utan det är i relation till allting annat. Nu får vi också tänka på att det är ju inte svensk kontext det här. Det är aldrig helt tyst där i den delen av världen när man samlas. Det är liksom ett visst brus hela tiden, eller hur? Det är i förhållande till allt annat att inte liksom överrösta varandra i frambärandet av budskap i parti och minut. Men bönebruset är påbjudet, pingstbruset, halleluja, det är faktiskt påbjudet. Jag önskar att ni alla talade i tungor, säger Paulus. För att det står ju faktiskt i samma mening. Vad ska han göra direkt efter att han ska vara tyst? Han ska tala för sig själv och han ska tala till Gud. Det är ju väldigt svårt att göra det samtidigt som man är tyst. Om tyst betyder absolut tystnad. För att tala i tunga, mina vänner, det kan man inte göra här på insidan. Det gör man genom att tala med tungan. Eller hur? Tala i tungor. Jag bara hugger huvudet av den idén här nu. Påbjuden absolut tystnad finns inte. Det är inte det som de här verserna handlar om. Tvärtom. Personligen så har jag varit med om det här många gånger. Där det plötsligt övergår. Det kan hända bara så där i alla fall, men det tillhör mer undantaget. Jag har på många platser i världen, men också i Sverige, mitt i ett möte där vi ber i tungor. Och jag ber för mig själv och jag ber till min Gud. Boom, så går det över. Och så får jag ett budskap i tungor som jag själv får frambära eller någon annan i församlingen får uttyda. Och det roligaste är att ibland är inte jag ens medveten om att det är det som händer. För jag märker inte skillnad på när tungomålstalandet för mig själv och till min Gud går över. Men det kan ju finnas någon annan i församlingen som inte ens behöver få uttydningen, utan som redan talar språket som jag fick nåd att switcha över till. Det har hänt många gånger här i Sverige. Jag har talat arabiska och persiska och olika afrikanska stamspråk, alla möjliga. Ingen aning, kan inte. Kan säga habibi på arabiska, typ. Underbart när det händer. Tungotalet är inte liksom något lallande, liksom, något som vi bara hittar på. Det är anden som gör något övernaturligt. För det är det mest naturliga för Guds församling att det här får ske. Men det kommer inte göra det om vi inte släpper till, och det kommer inte göra det om vi aktivt tystar. Bönebruset är påbjudet. Kan man vara döpt i den helige ande utan att tala i tungor? Ja, helt uppenbarligen kan man det. Jag tror att det finns människor i den här församlingen som har fungerat i profetians gåva, som har flödat i andra gåvor. Men för mig är det helt uppenbart att med dopet i den helige ande så kommer också möjligheten att få tala i tungor. För alla som tror på Jesus. Det var ett dåligt gensvar på det, hör du. Men jag säger det igen. Jag är helt övertygad om att möjligheten att tala i tungor, den finns för alla som tror på Jesus. Amen. För annars vore Gud väldigt märklig. Vi kan tycka att saker är märkliga, men Gud är inte märklig. Gud är god. Och när han påbjuder någonting så gör han också det möjligt för oss. Han sitter inte som en andlig despot med armarna korslagda. Slänger ur sig saker lite på måfå och sen bara, det ska bli spännande att se hur han löser det här. Så funkar inte Gud. Om han säger någonting så ger han oss en väg för det som är hans vilja. Bibeln uppmanar oss alla att be i den helige ande. Direkt kontraproduktivt om Gud skulle göra det omöjligt, eller hur? Så här står det i Judabrev, vers 20. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva på er allra heligaste tro och be i den helige ande. Efesierbrevet 6:18. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Markus 16:17. Hör på det här. Dessa tecken ska följa de som tror. De ska kasta ut onda andar i mitt namn. De ska tala nya tungomål. De ska tala nya tungomål. Här är det inte längre bara en allmän påbjudan om att be anden, utan det här är tecknet. Inte bara på att du döpt i anden, utan att du är en Jesu lärjunge. Oj, oj, oj. Nu kom fördömelse över er. Hörrni, det här gör mig helt övertygad. Alla kristna kan och får tala i nya tungor. Gud vill det. Och Gud har gjort det möjligt för oss. Måste man be i tungor om man är kristen? Nej. Men det verkar ju ganska bra. Det verkar ju som att Gud är rätt intresserad och rätt investerad i detta. Och då finns det ju en orsak till det. Så varför skulle jag inte vilja göra det? Kanske frågan hellre ska vara. Finns det någon orsak till att jag skulle säga nej tack? Personligen har jag svårt att motivera det. Frågan hänger ju ändå i luften. Är man en sämre kristen om man inte talar i tungor? Eller rent av, är man inte kristen alls? Om det nu står så, Markus 16. Nej, så är det inte alls. Ingen kan säga Jesus är Herre utan genom den helige ande. Alla kristna som har tagit emot för Jesus till frälsning, de har den helige ande. Du behöver inte, du måste inte, du är inte en sämre kristen. Men du får, halleluja, du får. Och Gud har gett oss detta som en gåva. Vad ger det mig då rent konkret? För det är ju jättespännande att Gud kan komma med budskap till andra. Men framför allt, och detta är orsaken till att Bibeln talar om tungotalet som det minsta utav gåvorna, eller basgåvan. Jo, det är för att primärt så har Gud gett mig den här gåvan för min egen skull. Och jag kan bara själv vittna om, det spelar ingen roll hur mycket under och tecken jag har sett. Och jag har sett några stycken. Jag har för länge sedan glömt hur många hundratals blinda jag personligen har fått se få sin syn. Och det säger inte jag för att liksom framhäva mig själv. Jesus har gjort det här och jag har fått vara med. Men det spelar ingen roll hur många sådana jag har fått se. Hur många döva, hur många lama som har ställt sig upp ifrån sängar. Och cancertumörer som har försvunnit. Och människor som har farit i anden. Och demoner som har farit ut. Och jag har varit med om typ allt du kan läsa om av under i Nya Testamentet. Utan att gå på vatten. För att gå på is, det räknas ju inte. Men det spelar ingen roll. Jag är ändå hopplöst svag de allra flesta stunder. Och vet inte ens många gånger vad jag ska be om. Eller be för. Jag behöver be i tungor. För att Gud ska få vara Gud i mitt liv. För att han ska få komma till. Därför att hjälparen, den helige ande, han ber med suckar utan ord, säger Romarbrevet 8. Jag behöver det här för min egen skull. Och jag behöver det för Guds skull, för att han ska få vara Gud i mitt liv. Första Korintherbrevet 14:2 säger, den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För ingen förstår honom, han talar hemligheter i sin ande. Det är bönespråket. Och så vet vi att plötsligt så kan det övergå i ett budskap och då förstår människor. Det roliga är att du behöver liksom inte försöka hålla koll på när det är vilket. Ditt personliga bönespråk i ett specifikt rum kanske är ett jordiskt språk som någon annan förstår. Älskar när det händer. Otroligt roligt. Jag har massa sådana stories. Nu hinner vi inte det. Men jag har hur många sådana stories som helst. När jag har bett som jag trott för mig själv. Och de har kommit och uttytt till mig efteråt och sagt, ja, det gjorde du. I början bad du för dig själv. Och så är det så otroligt vackert. Då kan jag säga på ett språk som jag inte kan. Men mitt hjärta ropar ut, Gud hjälp mig nu, jag vet inte vad jag ska göra. Typ sådana här grejer, det är fantastiskt. Jag bara älskar det. Men sen gick du över och då bad du för det här och det här. Och det sa du sen på svenska. Ingen aning. I love it. Övernaturligt. Det här är Guds församling. Händer sådana här grejer. 14:4. Den som talar tungomål bygger upp sig själv. Vem vill inte det? Åh, jag bara önskar att jag hade kommit längre. Åh, vad jag önskar att liksom, jag hade fått se mer. Åh, vad jag önskar att liksom, mitt kristna liv hade... Gud har gett dig en möjlighet. Gud har gett dig en väg där du aldrig kan berömma dig själv. Där du aldrig kan komma till en punkt där du säger så här, ja, förstår du, och nu har jag varit väldigt duktig här, de senaste veckorna har jag liksom, nej. Men Gud har gett en gåva som gör att du kan byggas upp i din invärtes människa. Där han bygger upp dig i tron. Och du får bara igen, som allt Gud ger, ta emot. Halleluja. Men du vet, det skaver, det provocerar i det svenska sinnet. För vi vill ju gärna veta, vi vill ju gärna kunna förklara, vi vill ju gärna kunna sätta saker i en box. Återigen, naturligtvis inte någon här, men på andra platser i Sverige. 14 och 14. För om jag ber med tungomål så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Halleluja! Den är ju skriven för svenskarna. Bara trycker till där lite, strö salt i såren. Nej, det kommer aldrig. Det kommer aldrig gå ihop där. Men det behöver inte det. För du kommer ändå känna, wow, det här ger mig någonting. Beyond vad jag kan kontrollera. Jag var på en bibelskola, jag ska inte säga vilket land, jag vill inte att någon försöker räkna ut var det var eller vilket sammanhang. Men jag var undervisare, det var mycket svenskar där, det var en hel del folk från Sydamerika och också från USA. Jag undervisade om anden och andens dop, andens gåvor, och så bad vi för människor. Och det var väldigt intressant att bara iaktta. Återigen, jag talar ju om andra nu naturligtvis, så du får göra vad du vill med det här. Men det var väldigt intressant. De från Sydamerika, boom, de bara talade i tungor allihopa. Amerikanerna, de bara skaka och ramlade och föll i Guds kraft. Och svenskarna stod som stela pinnar så här och bad om själavård allihop. Jag reflekterade över det här efteråt och liksom funderade. Vad är det som gör att man kan reagera så totalt olika på precis samma undervisning och någonting som jag tror att Gud vill göra? Och det jag landar i där, i alla fall i den kontexten, de svenskarna i hög grad var präglade av en tro som var primärt förnuftsbaserad. Och missförstå mig inte, jag älskar apologetik. Jag tycker om att läsa. En del kan nog tänka liksom, när de hör mig eller ser mig så här, att det verkar vara en ganska flaxig människa. Det är ganska ytligt, kanske lite grund till och med, impulsiv. Och jag är precis lika komplex som de allra flesta. Jag är en grubblare av rang. Jag kan fastna i liksom, och vrida och vända på saker. Något så alldeles kolossalt. Men när det kommer till anden och det Gud vill göra i våra liv, så har jag insett att jag kommer ingenstans med det där. Jag måste låta Guds vilja få företräde. Jag måste säga, det är du som är Gud. Det här famnar inte jag med mitt intellekt. Nu måste du få göra det du vill göra. Det finns ett mått av ödmjukande. Det finns ett mått av att kapitulera. Jag kanske till och med dö. För att Gud ska få vara Gud. Men där behöver vi aldrig vara rädda. Det finns inte ett exempel i Guds levande ord. Att när människor har gjort det och släppt till anden, så har det blivit dåligt. Så har det blivit illa. Det kan ha varit lite utmanande. Men resultatet blir underbart. Väldoft, glädje, frid. Guds vilja får ske, och det är ju det vi faktiskt vill. Mod att bejaka anden, att våga släppa kontrollen. Jag har rest en hel del. Jag har sprungit som en tok på flygplatser över hela världen. Jag vet inte, man är ju lite olika som personer. Jag har ofta ambitionen att komma i tid. Jag vet inte om det är min obotliga tidsoptimism eller om det bara är någonting som Gud har gett mig som en törntagg i köttet. Jag finner mig själv allt för ofta springa som en vettvilling och komma precis i tid liksom. Det finns olika saker jag inte tycker så mycket om. Att vara svettig är en sån sak. Och det, jag vet inte om det syns. Det är ju, jag svettas ju kopiöst när jag predikar. Jag står inte still och jag liksom flaxar med armarna. Och jag avskyr att svettas. Och det bara sprutar ur porerna på mig. Och jag reser ju i sådana länder också där det hela tiden händer. Och när man springer på en flygplats, man svettas sällan så mycket som då. Och sätta sig på ett plan och sitta där i 12 timmar kanske. I så här läderklätt säte och det bara rinner på hela kroppen. Det är inte roligt. Jag avskyr det. Eller hur? Det är inte kul. Det är ju, flygplatser är ju byggda alla som sådana här tortyrredskap liksom. Det är oändligt långa korridorer som aldrig tar slut, eller hur? Ja, Så är jag en dag så springer jag i en sån här lång korridor. Jag springer där med min fåniga så här kabin. Nu har jag ryggsäck för jag är liksom tröttnat på den här med hjul. De ligger och slår så här på hälen och hela vägen liksom. Och man haltar fram där till sist. Man springer allt vad man har. Man försöker ta sig fram. Och så ser jag när jag tittar lite åt sidan. Vad händer här? Här kommer ett helt gäng som står med sina väskor så här. Och det går mycket fortare för dem att komma fram. Och jag springer bredvid där som en galning. Det bara flåsar och blodsmak i munnen liksom. Då ser jag att här går ju ett rullband hela vägen. Ända fram till den gaten som jag ska på. Men jag har inte sett det. För att jag har varit så upptagen med att springa liksom. Jag har varit så upptagen med att jag ska göra det här själv. Och så är det ett rullband där. Måste jag säga ja till allt det här konstiga? Måste jag liksom ta emot anden? Och måste jag? Nej, det måste du inte alls. Men du får göra det. Du kan få en motor som jobbar själv. Du kan få en hjälpare som gör det där i dig och tar dig till slutdestinationen i hans kraft. Så att du kommer fram, kommer du göra ändå. Han har ju satt dig på banan, han har visat vad dörren är. Du springer, men du måste ju inte komma fram halvt liksom blåslagen på benen och med blodsmak i munnen och med svetten sprutan ur varje por, eller hur? Gud vill vara kraften i ditt liv. Så hoppa på andens rullband, är väl det jag försöker säga. Jag tror att i hög grad, jag predikade lite om det här igår, återigen handlar om mitt hjärtas gensvar när det kommer till anden. Anden är utgjuten över alla. Jag tror att en nyckelvers finns att hitta i första Korintherbrevet och det 12:e kapitlet, vers 13. I en och samma ande är vi alla döpta. För att höra till en och samma kropp, vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Men vad gör jag med det? Där är det mitt bejakande. Där är det mitt ja som bestämmer vilken access Gud får i mitt liv. För vi pratar om Gud här. Anden är inte ett mystiskt det. Anden är Gud själv och han tvingar sig aldrig på någon. Han kommer aldrig köra över någon. Men han säger, det här vill jag ge dig. Och där får du och jag säga ja, tack eller nej, tack. Lovsångsteamet, ni kan göra er redo. För jag tror att anden vill landa på oss. Och jag älskar att, halleluja, nu får jag feeling, hör du. Ha det här. Jag älskar att Jesus använder så många olika typer av bilder för att beskriva anden och andens verk i våra liv. Så det spelar liksom ingen roll vilken bild som du får mest feeling för eller vad som talar till dig. Du kan få hoppa på rullbandet här idag. Du kan få öppna ditt hjärta och uppleva att anden kommer som en duva ner över ditt liv. Du kan få dricka djupt och känner du nästan liksom påla ner i halsen på dig och anden fyller dig. Du kan få stå i bön och känna hur källorna öppnas och det trycker på underifrån. Du kan få uppleva hur det liksom är som olja som rinner ner över hela din fysiska varelse. Du kan få uppleva att det blir som eld i hela din kropp. Det spelar liksom ingen roll vilken av bilderna vi använder. Allihopa stämmer, alla är rätt. Han vill göra det. Han vill komma över dig. Han vill frigöra din tunga. Han vill låta dig få hemlisspråket. Så du kan få tala hemligheter med din bästis. Han vill ge motorn på insidan som ger dig kraft att inte bara klara dig precis utan ta dig igenom. Han vill låta dig få vara en avsändare av hemligheter som plötsligt uttolkas och som förändrar en människas liv. Halleluja. Vem längtar inte efter det? Vem vill inte det? Jo, jag tror att jag ska läsa upp några saker jag bara skrivit här. Och det är bara för att avslöja saker som jag tror att fienden kan göra i våra liv. Och så ska jag säga någonting om det. Det kan nämligen finnas orsaker till att vi säger nej tack till det som Gud vill göra i våra liv. Intellektuellt högmod. Det kan finnas där. Rädsla att förlora kontrollen. Låt oss bara säga det. Det kan finnas i oss. Bristande kunskap. Jag kanske inte visste om att det ens fanns. Det är åtgärdat nu idag, eller hur? Felaktig undervisning. Nej, förstår du, det där var ju för en tid. Andliga sår. Besvikelser. Låt mig säga det här väldigt, 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 väldigt tydligt. Lyssna nu allihop. Det spelar ingen roll vad vi kom med idag av bagage. Det spelar ingen roll om vi kände att det där träffar någonting i mitt hjärta. Sluta peta på mig. Det spelar ingen roll om det var någonting utav det där som jag läste upp. Eller om det finns andra saker som vi vill knappt kännas vid. Jesus är den som döper i helig ande. Det är han som ger gåvan och det är han som erbjuder oss den. Om du skulle se honom stå här i rummet och han sa, kom, jag vill ge dig den här gåvan. Skulle du ha något av argument kvar då? Skulle det kunna gå ord över din tunga som förklarar allt vad som var och varför det är som det är? Skulle det spela roll längre då om det är han som står där? Det är det som är det fina. Inte som att det inte liksom har hänt eller att det inte är på riktigt. Eller... Men när du får se in i nådens ögon, när du får springa in i den öppna famnen, när du får ta emot ifrån din frälsningsgud, då blir allt sådant i perspektiv och det saknar egentlig betydelse. Och där kan du få ta emot ifrån honom som döper i helig ande. Visst är det underbart?